Välkommen till JP-podden. Det här är Marco från Stockholmsredaktionen och jag har med mig en kollega från Västkusten. Hejsan!
Hej, jag heter Therese Lundin. Jag är redaktör i Göteborg.
Precis, och vi har sjukt mycket roliga saker den här veckan eftersom att det är lite kalabalik ute i den politiska världen. Och man skulle kunna säga att ingen är riktigt likgiltig inför ett visst beslut som ett ungdomsförbund tog här om dagarna på ett årsmöte. Vet du vad jag pratar om?
Ja, det är ju Liberalernas ungdomsförbund som vill att alla ska vara likställda.
Precis. Och det är väl en bra utgångspunkt, liksom, att vi alla jämlikar, egalitet, liksom, fraternitet. Och man ska väl säga att efter de här förslagen så kommer livet för Luff aldrig mer att bli sig likt.
Nej.
Det är nämligen så att det som har skapat det här ramaskriet i sociala medier och i vanlig media har varit två förslag. Det ena har varit om att avkriminalisera incest. Och det andra har varit att avkriminalisera nekrofili. Och Göteborg till ära så tänkte jag att vi måste göra den typen av dylika skämt. Men många säger att det här som de gör egentligen är ett uttryck för symbolik. Att man vill i grund och botten basera det här på att det här är en fråga om frihet och en fråga om människans rätt till självbestämmande. Och som juridikstuderande och med juridiska ögon så ser man det här på ett rätt intressant sätt. För det är lite frågor som uppställs när man ska börja tänka på hur man rent lagtekniskt ska utforma det här. Har du tänkt något särskilt på kring det här förslaget?
Nej, inte riktigt, men det blir ju en fråga om samtycke. Och vi har ju ingen annan samtyckeslagstiftning ännu, så det skulle ju vara intressant om det var det här som blev den första samtyckeslagstiftningen. Så att säga. Men det kan ju bli svårt.
Precis, det kan nog bli ganska svårt att försöka se hur man ska utforma det rent praktiskt, tänker jag. Men det är ändå intressant att ge det ett försök. Det som väcker lite frågor, tänker jag, det är ändå intressant att veta hur man har tänkt sig formulera ett sån här överlåtelse då. Hur man ska formulera sig i testamentet. Hur precis måste man egentligen vara? Så här,
ja, nu pratar vi nekrofili då.
Precis. Ja. om man ska överlåta, för jag förstår att det som syftades på det här årsmötet med Liberala ungdomsförbundet, det var då att man ska ha rätten att överlåta sin kropp till sexuella ändamål. Men hur långtgående rättsverkningar har ett framåtsyftande samtycke, undrar jag. Det vore rätt intressant. Så här, hur långt i förväg kan man samtycka till något sånt här? Och hur ser det i sådana fall ett hinder för ett sånt här samtycke ut?
Det finns ju mycket diskussioner om sånt vad gäller typ BDSM och sådär. Liksom, det har det ju varit en del rättsfall om. Det blir ju mycket svårare eftersom personen kommer ju vara död när det väl är dags, så att säga. Hur värdefullt ska ett sånt samtycke vara?
Jo, men precis. Och så här måste varje detalj preciseras av den här personen som överlåter sin kropp. Hur ska man administrera det? Ska man kunna hämta ut kroppar från en obduktionskyl under en timme eller två? I vilket skick måste man lämna tillbaka den? Blir man ersättningsskyldig för eventuella värdeminskningar?
Jag tänker också att det kan bli jättesvårt för anhöriga och så som vill ta hand om en begravning. Alltså det finns ganska mycket praktiska frågor som skulle kunna bli väldigt obekväma.
Hur ser de närståendes rätt till att kunna få någon talan i det här? Det är också en intressant fråga, för att i bland annat i skadeståndsrätten har man ju den här typen av närstående ersättningar. Finns det någonting som de närstående skulle kunna säga till om någon överlåter sin kropp till det här? Och skulle man i så fall kunna säga att det skulle utsätta ett hinder, eller skulle man vilja lagstifta bort den här rätten att eller skulle man inte vilja ha någon rätt för närstående att tycka till den här typen av frågor?
Jag tänker att där kanske man tänker sig en liknande reglering som för om man vill ge sina organ och sin kropp till forskning, att det kan ju inte någon närstående säga någonting om, så det borde ju bli samma.
Till döden skiljer oss åt, eller inte? Men vi har lite olika argument för det här, och det är väldigt intressant, för det här blir väldigt mycket gränslandet kring juridik och politik. Det blir den politiska argumentationen som ligger till grund för att man sen vill utforma en lagstiftning. Och hur den är utformad idag, det är ju att incest, det är förbjudet enligt 6 kap. 7 § i brottsbalken. Och där är det att den som har sex med ett eget barn, avkomling eller syskon kan dömas till fängelse i högst 2 år. Och när det kommer till nekrofili så är det bland annat då brott mot griftefriden som jag tror blir aktuellt i 610 i brottsbalken. Och sett till hur man får donera så finns det i obduktionslagen i 21 paragrafen regler om vilka ändamål man kan donera sin kropp till. Men återigen till det här moraliska avgränsningen. Hur ser du liksom på att man utformar juridiken utifrån den typen av synsätt?
Jag tänker att det är så himla mycket av juridiken som i grund och botten grundar sig på moraliska ställningstaganden. Allt egentligen. Och det är där det är svårt att liksom dra en klar skiljelinje mellan moral och vad som behövs för att vi ska kunna liksom leva i samhället tillsammans.
Det är väldigt intressant, för moral har varit en grundläggande, kan man säga, ett argument i den här typen, i den här debatten. Och det har varit från Liberala ungdomsförbundets sida. Så att juridiken ska inte ge uttryck för en moral. Det har varit argumentet. Det som jag tycker är intressant är vad betyder moral egentligen? För vi har liksom inte gått in på betydelsen av moral. Och jag har Svenska Akademins ordlista med mig.
Jaha.
Ja. Och den berättar att moral innebär förståelsen inför vad som är rätt och fel.
Man tyckte ju liksom inte att den här lagen om till exempel incest och griftefri, att det finns inga vettiga argument för att de brotten ska vara straffbelagda eller så.
Men i alla fall, det har varit två stycken förslag som har legat på bordet och två stycken beslut som togs på årsmötet och på Liberala ungdomsförbundets årsmöte. Och det var bland annat att incest ska legaliseras och nekrofili ska legaliseras. Och det är rätt intressant att man har kombinerat de här typerna av förslaget, som att de har inte samma typ av argument bakom sig. Och då har man varit att begränsa det till att syskon över 15 år som vuxna syskon över 15 år ska kunna ha sex med andra, förutsatt att samtycke finns såklart. Men man har begränsat det till att det inte ska gälla för föräldrar och barn, oavsett om de är över eller under en viss ålder. Men hur den avgränsningen gjordes, med tanke på att grundargumentet ligger i att det ska vara liksom total frihet i valet av sexpartner.
Ja, exakt. Alltså deras argument brister ju där, eller det blir som att de säger ju lite emot sig själva vad gäller moralargumentet, kan jag tycka. Alltså det är jättemycket moral som ligger inbäddad i all lagstiftning.
Precis, moralen är ju i grund och botten vad vi tycker är rätt och fel. Vi hade behövt ha en liten filosof här. Men det är ju i grund och botten gränsdragningen mellan vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel. En filosofisk avvägning och gränsdragning som inte alltid görs i juridiken, utan ofta så behandlas juridiken som något mer statiskt, som att vissa regler är givna av.
Naturrättsligt.
Precis, naturrättsligt. Det andra förslaget, det här om nekrofili, det har ju också argumenterats med liknande argument, men det har snarare varit om att man har självbestämmande rätt till sin kropp. Man har rätt att liksom överlåta sin kropp till de ändamål som man själv bestämmer, och att det är de sakerna som ytterst styr och bör styra. Istället för att man sätter begränsningar för vad de menar är, för att folk tycker att det är citat äckligt. Man kan dra en liten koppling till folk. För häromdagen så kom ju en utredning som har hållit på i 3 år från statlig offentlig utredning om surrogatmödraskap. Som kom fram till att surrogatmödraskap varken i altruistisk form eller kommersiell form bör tillåtas i Sverige. Vilket har lett till en outreach i många politiska läger. Bland annat eftersom att det anses av vissa politiker och debattörer att det strider mot självbestämmande rätten till sin egen kropp. Och de som är för det här beslutet ser det som en seger och menar att det här är ett sätt att undvika att kroppen kan kommersialiseras, så att man använder kvinnokroppen som en bakugn. Och det kan dra sig ett intressant koppling, förutom att den andra nekrofilisituationen då är en annan situation, men båda handlar om rätten att på något sätt upplåta eller överlåta sin kropp till någonting. Hur ser du på liksom hur man tänkt på det här liksom ur ett lagtekniskt perspektiv? Hur skulle man utforma en rätt till att överlåta sin kropp?
Jag vet faktiskt inte rent lagtekniskt, men att man skulle kunna liksom på något sätt göra ett undantag från moderskapspresumtionen då. Att någon som föder implanterat ägg plus spermie till slut inte ska behöva vara mamma lagtekniskt sett.
Den här utredningen har ju haft en ganska stark fokus. För att just nu har det blivit en fråga om, är det föräldrarnas rätt till barn eller barnets rätt som har legat i fokus för lagstiftningen? I svensk rätt så har vi barnets bästa som en grund i barnrätten. Och som ska styra alla beslut där barn är inblandade. Kommer från den här barnkonventionen och finns implementerat i föräldrabalken bland annat. Och det som har blivit frågan här, det är det barnets bästa att tillåta surrogatmoderskap eller är det barnets bästa att ha ett förbud mot surrogatmoderskap? Och i så fall ska förbudet se ut så som det ser ut idag, där man inte förbjuder uttryckligen utan snarare genom att göra det omöjligt genom att assisterad befruktning inte görs för den typen av situationer som behövs för surrogatarrangemang och för att ha en moderskapspresumtion som gör surrogatmamman till mamman. Det som har blivit ett problem, det är ju att personer har ju genomgått surrogatarrangemang utomlands, kommit till Sverige och hamnat i en juridiskt limbo för barnen. Eftersom att det finns ett fall där en svensk kvinna åkte till USA, genomförde surrogatarrangemang där en amerikansk kvinna födde den svenska kvinnans genetiska barn. Den svenska kvinnan tog med sig barnet till Sverige och ville att de skulle få status som rättslig mamma. Det som hände då var ju att de här barnen, enligt svensk rätt, så användes moderskapspresumtionen och då ansågs den amerikanska mamman vara deras rättsliga mor. Men enligt amerikansk rätt, eller kalifornisk rätt för att vara precis, så hade den här modern avsagt all sitt föräldraansvar. Den svenska mamman ansågs enligt amerikansk kalifornisk rätt vara mamma. Så att i Sverige så ansågs den amerikanska mamman vara mamma, men i USA så ansågs den svenska mamman vara rättslig mamma.
Ja. Ja, det blir ju väldigt rörigt alltså.
Det blir väldigt rörigt.
Ja.
Och framförallt jobbigt för barnet, tänker jag. Att hamna i en situation där man inte har en legal företrädare i det landet man är. För även om de skulle vara i USA så skulle ju deras legala företrädare vara i Sverige.
Det blir ju en större risk för någon slags här vårdnadstvist om surrogatmamman sedan av någon anledning vill ta hand om barnet. Så blir ju det en mycket svårare situation också.
Precis, vad händer om den här mamman så här vägrar lämna ifrån sig barnet? Vi säger att det är ett par som beställer barnet. De går isär och de inte längre vill ha det här beställda barnet. Eller vad händer om surrogatmamman vill göra bort? Eller om det beställande föräldraparet bestämmer att de till exempel inte vill ha ett barn om det föds med ett handikapp. Det finns i nuläget väldigt mycket svårigheter och det är den här utredningen som jag tyvärr inte har hunnit läsa än, men som ska klara ut. Men jag vet att den har kommit i utredningen så... utredningen kommer fram till att surrogatmoderskap bör i fortsättningen vara förbjudet.
Mm.
Men så som jag ser det nu så måste man i så fall ta hänsyn mer till de så här internationella privaträttsliga aspekterna. Att folk åker ändå utomlands och genomför den här typen av situationer. Och att när barnen väl kommer till Sverige från den här typen av situationer så hamnar de i en jobbig situation med den rättsliga reglering som finns idag. Bland annat för att reglerna om internationell moderskapspresumtion när det handlar om mödrar är... Mm. annorlunda den om internationell faderskaps. Och i så fall så måste man på något sätt ta ställning till om man måste reglera även utlands genomförda surrogatarrangemang, tänker jag.
Mm. Ändå så här erkänna att det att det förekommer.
Mm. Precis, det förekommer i liksom en utsträckning att det är ungefär 300 per år. Då måste man ändå ta ställning till hur man ska kunna bemöta den här typen av situation så att det blir bättre för barnet. För det är det som ska ligga i främsta rummet i svensk rätt. På tal om nekrofili. Liksom.
I båda fallen så är det ju väldigt mycket det här med samtycke som ställs på sin spets.
Men precis, när anses en surrogatmamma samtycka till att vara surrogatmamma? Anses hon samtycka är liksom rekvisitet för att ha samtyckt att hon säger ja? Eller är rekvisitet att det inte finnas till exempel att personen är i en akut ekonomisk kris? Att personen har någon social situation som gör att man måste genomgå det här annars så... Finns det konsekvenser? När anses man ha samtyckt helt och hållet? Där finns det ju väldigt skilda åsikter beroende på vem man frågar.
Alltså det är ju ett väldigt långt samtycke så att säga. Det sträcker sig ju...
Många månader.
Vi kanske är på utredningens sida då.
Ja, man skulle väl kunna se det som att oavsett vilken sida som blir tongivande sen när man lagstiftar om det här så tror jag att det är viktigt att se att det inte blir en osäker situation för barnet när det väl kommer till. Att det blir... en konsekvens i lagstiftningen. Så att antingen så blir det en konsekvent reglering som både reglerar den nationella och den internationella aspekten. Eller att det blir en tillåtelse. Problemet med båda blir egentligen att båda kommer ha undantagsfall. Om det blir en total reglering både nationellt och internationellt så kommer det ändå uppstå fall då det tillkommer barn utomlands. Och de barnen måste man ändå ta ställning till. Är det tillåtet helt och hållet så kommer det bli helt andra problem som berör framförallt kvinnors rätt till sin kropp och självbestämmande. Och då blir det en ytterligare liksom, aspekt, dimension att ta ställning till.
Mm.
Men konsekvens, vi får läsa den här och sen så får vi se vad som blir i slutändan i propositionen och om det går igenom. Men vi har ju ett litet särskilt avsnitt idag.
Ja.
Vi har ju en valspecial. Alltså det är ju så sjukt. Amerikanska primärvalet, det sker ju samtidigt som det här tv-serien House of Cards. Och Kevin Spacey, han var med i Late Night och pratade om att jag spelade in lite avsnitt och sen när vi var klara så tänkte jag bara, har inte vi dragit det lite för långt? Att, vi är lite så här, att serien alltså går lite för långt, den är lite för extrem. Han bara, men sen går jag hem, sätter mig i soffan och sätter på nyheterna. Och bara, nej.
Nej.
Det är ju verkligen så. Det är verkligen att... den är ganska grå i jämförelse med den riktiga presidentvalskampanjen nu. I nuläget har det skett en massa primärval, en massa caucuses, vi ska förklara skillnaden snart. Och de sista kandidaterna börjar utmynna sig. I nuläget så kan man säga att det finns 5 kandidater kvar. Vi har GOP-republikanerna där Donald Trump, Ted Cruz och Marco Rubio är kandidater. Där Donald Trump är den här fastighetsmagnaten som hade försökt kandidera 2012 men drog tillbaka efter typ 2 dagar. Och nu kandiderar han igen. Ted Cruz är en evangelisk senator från Texas. Och Marco Rubio är, då ska man säga, de moderata republikanernas kandidat. Och lite så här republikanetablissemangets kandidat. Sen på demokraternas sida har vi då Hillary Clinton som är för detta utrikesminister, för detta first lady, för detta senator för New York. Sen har vi Bernie Sanders, för detta mayor i Burlington, Vermont, och för detta senator, eller nu, nej, han är nuvarande senator menar jag, i Vermont. Och den som har suttit längst som senator tror jag i USAs historia bland de oberoende senatorerna. Så ser
ställningen
ut, precis.
Ja. Nej, jag följer ju inte House of Cards, men alltså, framförallt på republikanernas sida så verkar ju liksom ingenting är över gränsen.
Precis, och det har varit väldigt mycket frågor som har varit annorlunda i liksom den här typen. Och för det första så har liksom resten av världen frågan om migration varit högst upp på tapeten i USA. Då ibland de republikanska väljarna. För det är också en intressant sak, det är en ganska stor uppdelning i vilka frågor som man pratar om. Beroende på vilket parti som pratar om dem. Inom republikanerna så är det framförallt frågan om IS och frågan om etablissemanget i Washington och frågan om invandring som är liksom det de pratar om mest. Mm. På demokraternas sida så har debatten handlat väldigt mycket om partifinansiering, utbildning och hälsovård. Och det har varit ganska mycket på grund av Bernie Sanders, för han är något så ovanligt som en amerikan som kallar sig för socialist. Han kandiderade ju i början på 2015 och avfärdades ganska snabbt som en fringe candidate, och sen som att han kommer liksom inte. Det är ett skämt. Han har växt ganska starkt de senaste månaderna. Han har, om jag har läst rätt, 5 miljoner enskilda donatorer till ett värde på över 100 miljoner dollar. Och med en genomsnittligt bidrag på $27. Det är ändå väldigt mycket donationer. Mm. Och han har drivit en kampanj på att inte ta emot pengar från så kallade superpacks, alltså så här political action committees som samlar in pengar från olika företag och som donerar till specifika frågor eller kandidater nu nyligen. Då kommer vi in på den intressanta judiska frågan, för att det finns ett case i USAs högsta domstol som nyligen, eller relativt nyligen avgjordes, som heter Citizens United, som var frågan om man kan donera obegränsat med pengar till enskilda kandidater, eller om reglerna som fanns tidigare om att man bara får donera till enskilda frågor skulle gälla. Till exempel så fick man tidigare bara donera till, säg att man ska donera till en kampanj som jobbar för att bönder ska få tillgång till billigare drivmedel. Då kan man donera till den frågan, men man fick inte donera till kandidaten Bernie Sanders som vill införa fri sjukvård till exempel.
Okay.
Utan man måste donera till en specifik fråga. Nu är det intressant eftersom att han tar inte pengar från några superpacks, men oavsett vilken kandidat. Det högsta domstolen i USA kom fram till var att inte tillåta den här typen av donationer till enskilda kandidater skulle kunna utgöra en inskränkning i den i First Amendment reglerade yttrandefriheten i USA. Och att därför skulle tillåtas att man donera obegränsat mer pengar till kandidatkampanjer. Och på så sätt så kan till exempel Ted Cruz eller Hillary Clinton ta emot pengar från stora företag direkt i sina kampanjer och slipper ha speciella frågor.
Vad långsökt egentligen att de tar det på yttrandefrihetsregeln liksom.
Mm. Det är ändå lite sant, för de har ändå en del insynsregler i USA med att du måste redovisa vilka kampanjbidrag du tar emot, vilka som bidrar till din kampanj och så vidare.
Mm.
Men det som var intressant att med det här så bildades en ny typ av kampanjfunding. Och det var att du kan antingen donera direkt till en partikandidat och då måste du redovisa vem du är och hur mycket du har donerat. Eller så kan du donera till en specifik, alltså charity, så här, välgörenhetsfråga. Och då behöver du inte redovisa vem som har donerat. Och det här har väckt en hel del kontroverser eftersom att det har funnits misstankar om att bland annat mer så här högerextremistiska grupper har donerat till Ted Cruz genom att använda sig av såna här anonyma charities.
Okay.
Och vilket har liksom väckt debatten om, är det verkligen helt rimligt att man bör ha den här typen av finansieringssystem i USA? Och sen såklart den här frågan om, är det okej att man ska kunna donera oändligt med pengar till kandidater? Eller bör det inte vara på det sättet? Det är en fråga som har väckts framförallt i, eller överhuvudtaget har väckts i innan demokraterna. Där Bernie Sanders har varit ganska aktiv i den debatten och menar att pengar bör inte få den typen av inflytande i politiken.
Nej, precis. För det påverkar ju väldigt mycket i hur mycket de når ut till folket, de precis. Olika politikerna.
Mm.
Och på så sätt så blir det ju en fråga om demokrati till slut. Om vad är det som ska avgöra egentligen?
Det är 300 miljoner människor som bor i USA. Det är många människor man måste nå ut till. Det sägs att $1 miljard krävs för att vinna ett val.
Ja, det är helt sjukt.
Det är ändå otroligt mycket pengar. Det är svårt att uppskatta hur stort det verkligen är. Men,
ja, det är hisnande.
Verkligen, det finns ju inte den typen av pengar i svensk politik, ska man kunna säga, med våra 9 miljoner invånare. Och Sverige har också lite andra regler när det kommer till partifinansiering. Vi har ju sen inte jättelänge en lag om insyn i finansiering av partier. För tidigare så har det varit så att partier och deras bidrag i Sverige har inte haft någon som helst ja, men det har inte funnits någon som helst insyn i hur partierna har fått sina fundings. Det har inte funnits någon som helst insyn i vilka som har donerat till svenska partier. Vilket har fått många att kritisera de partier som tagit emot störst mängd bidrag. Så sen 2014 så finns det ju en lag som heter lag om insyn i finansiering av partier pedagogiskt. Och syftet med den är ju att trygga allmänhetens insyn i hur partier finansierar sin politiska verksamhet.
Mm.
Och sen hur valkandidater också finansierar sin personvalskampanjer.
Nej, men det som jag vet om röstningsförfarandet i USA är ju att ja, det är väldigt komplicerat. Och också att de olika staterna har olika regler för hur man får rösta och vilka som får rösta och vad man får rösta på. I vissa stater så måste man ju vara registrerad på ett visst parti för att få rösta på det partiet eller att få rösta överhuvudtaget. Och det kan också vara olika inom staterna vad som gäller för republikaner och vad som gäller för demokrater. Det måste ju bidra till att valdeltagandet är så pass lågt som det är.
Precis, de har ju otroligt olika regler när det kommer till röstningen och det är ganska svårt att ha koll på det från första början. Vi har ju, du vet ju så här, det är ju primärvalskampanj nu, det vill säga att man väljer vilka kandidater från respektive parti som ska bli kandidater i general election, liksom, i valet som kommer vara i november. I den här primärvalskampanjen så går man igenom samtliga stater, men det är inte samma regler för alla stater. Vissa stater har så kallade primaries, och primaries är att man röstar precis som vi är vana vid i Sverige. Du går och hämtar en röstsedel och du röstar i en låda. Men för att göra det så måste du vara registered voter, och inte bara registered voter, utan du måste vara registrerad republikansk eller registrerad demokratisk eller registrerad oberoende röstare. Så hej då valhemligheten i USA. För att där måste du nämligen vara registrerad att du röstar på ett visst parti för att kunna gå upp. För att de har olika vallokaler nämligen. Republikanerna har sina vallokaler, och demokraterna har sina vallokaler. För att kunna göra detta överhuvudtaget så behöver du en legitimation i många delstater och ofta ett adresserat brev så de ser att så här, du har fått en post på din adress. Problemet är att USA har långt ifrån samma koll på sina medborgare som vi har i Sverige. De har inte samma folkbokföringssystem, inte samma system med personnummer. Så det som vi tycker, ja, men det är väl klart att man ska ta med sig ett ID-kort med legitimation. Och det är väl klart att man ska legitimera sig när man ska rösta, är långt ifrån självklart i USA. För där så finns det många människor som inte har tillgång till ID-kort på något sätt. Och det blir ett problem eftersom att majoriteten av de som inte har det här också tillhör olika minoriteter. Vilket har väckt en kraftig reaktion i USA om hur starkt den här kontrollen bör vara egentligen för att man ska kunna rösta. Och hur väl det går med den amerikanska grundlagen då att alla ska ha rätt till rösta. Så citizens Voting Rights Act, men ja. Sen så finns det här som heter caucus. Och caucus är ett intressant fenomen. Det har funnits sedan 1700-talet. Och det är att vissa delstater, de har ju ett primaries. Bland annat den första, Iowa, där har man en caucus. Caucus är ett valmöte. Och det tar ofta flera timmar. Det är nämligen så här. Man kommer till den här caucus site. Till exempel, jag vill säga att jag är en demokratisk registrerad röstare. Jag har registrerat mig som det. Och då går jag till en caucus-site. Vi tar med tre kandidater för rolighetens skull. Där har vi Hillary Clinton, Bernie Sanders och Martin O'Malley som har hoppat av nu. Vi har representanter för de tre lägren, för de tre kampanjerna. Mm. Och de håller så att säga tal på den här caucus-siten. Och då ska jag lyssna på det här tillsammans med alla som ska vara med på den här caucus-sajten. Så alla som bor i det här området. Och när de har talat klart, då ska man välja rum. Då väljer man antingen Hillary Clinton-rummet, eller Bernie-rummet, eller Martin O'Malley-rummet. Det kan också vara alla i samma rum, men att man sitter på olika stolar som är färgade eller märkta på olika sätt. När man har gjort det här, då räknar man ihop hur stor procentuell del som har varje. Och när man är klar, så... Och just det finns en tredje som är oberoende eller undecided. När man är klar, så den som kommit sist brukar ofta de som sitter där få erbjudandet om att sätta sig hos de två som har störst chans att vinna. Det brukar ofta vara Bernie Sanders och Hillary Clinton, eller alltid. Och sen så har man de som är undecided också, att de ska sätta sig där. Om de sitter kvar, då anses det som att de har röstat blankt.
Mm.
Men om de går och sätter sig någonstans så räknas det in i procenten. Nu är det så här att räkningen är en intressant sak. För att räkningen är så att om en person i det här rummet ber att det ska räknas om, då ska hela processen göras om.
Men förstår jag rätt nu att de räknar liksom, alltså konkreta människor?
Ja, precis. Så. De räknar konkreta människor. De räknar inte, det är inte att du lämnar en lapp, utan du säger ja eller nej, liksom, som man gör i. Det är som ett årsmöte. Det påminner om hur man i föreningsvärlden genomgår ett årsmöte. Problemet med detta är att det tar flera timmar och alla har inte tid att sitta en hel dag och liksom rösta. Vilket gör att de som har mest tid blir de som deltar. Vilket gör att i många fall så har USA ett otroligt lågt valdeltagande. Runt 30-40% i vissa fall.
Och orepresentativt för befolkningen i stort.
Precis. Mm. USA har ju till exempel finns en överrepresentation bland pensionärer. Och det är ju frågan alltid hur man ska få också de unga att delta och att se till att man kanske använder sig av ett primary system i alla delstater. Det hade kanske varit ett bättre system än att man använder sig av caucuses, för att caucuses tar väldigt lång tid.
Vet du i vilka, eller hur många eller i vilka stater som de använder det här systemet?
Iowa, Oregon, Ohio, Nevada. Sen vet jag inte mer.
Men det är lite så, om man säger konservativa stater.
Det är lite olika faktiskt. Iowa är ju inte en konservativ stat.
Okay.
Utan det är väl snarare frågan om man har ändrats till det här nya systemet med primaries. Mm. Dock så är det ju så att de delstater där det finns ett lägre valdeltagande har genomgående högre andel konservativa procentuellt sett.
Ja, okej. Okay.
I resultatet. Så de delstater som har ett lågt valdeltagande där vinner oftare republikaner. Och de delstater som har högre valdeltagande vinner oftare demokrater.
Det är intressant.
Det är intressant. Det vore intressant att se hur det ser ut i ett svenskt perspektiv. Om det finns någonting, vilka partier som gynnas av högt valdeltagande respektive lågt valdeltagande.
Ja, verkligen.
Men om det finns någon statistik på det där. Det får bli en fråga till lyssnaren. Om du vet det här, precis, så får du gärna skicka det till oss på JS Publikation.
Ja.
Precis. Ni får mejla oss gärna, för jag undrar det här. Men i alla fall, så det här är liksom grundförutsättningarna, och det har blivit sån kalabalik eftersom att på republikanernas sida så har Donald Trump i stort sett tagit över hela agendan med sina förslag. Bland annat så föreslår han att man ska förbjuda alla muslimer att resa in till USA. Han har föreslagit att man ska bygga en mur mot Mexiko. Men den ska, för att rättvisans namn, den ska innehålla en big fat door. Han har också lyckats uppröra i stort sett varenda minoritet i USA. Bland annat genom att när han talade inför en judisk grupp i USAs kongress. Så sa han att han var en fantastisk negotiator, förhandlare. Men att det visste nog de också, eftersom att de är också så här, fantastiska affärsmän och negotiators. Och liksom spela på fördomar mot judar på det sättet. Och hela valkampanjen har blivit som en reality show nästan.
Ja, men verkligen. Alltså väldigt mycket så. Och det känns som att det är väldigt mycket kändisfeber i hela kampanjen på det sättet.
Precis. Endorsements. Alltså, det är en väldigt stor del av den amerikanska valkampanjen. Att försöka knyta till sig kändisar.
Mm. Men alltså, och just att Trump i sig är en sån kändis som har haft reality-serier, som har varit med på tv sen hur länge som helst tillbaka.
Som europeer så kan man ofta se på det här som, ja men det där är något amerikanskt, liksom det är isolerat från i amerikansk politik, det berör inte oss, vi har inte den typen av problem. Samtidigt så är jag inte helt säker att avvisa den typen av argument. Det är snarare, USA har ju en annan typ av så att säga, angreppssätt, sätt att bemöta den här typen av frågor. Donald Trumps argument är anpassade till en amerikansk kontext. Donald Trump har liksom ingen grund i högerextrem politik på det sättet. Han har ingen liksom koppling till den nazistiska rörelsen i sig självt.
Nej.
Däremot har det blivit så att hans åsikter och hans argument har ju blivit kraftigt påhejade av den amerikanska nynazistiska rörelsen. Och han har bland annat fått väldigt mycket kritik för att han väldigt ofta retweetar olika nazistiska grupper på Twitter. Vilka kandidater har vi? Liksom? Vi har Ted Cruz. Ted Cruz är en väldigt ideologiskt driven person. Han har drivit den här typen av agenda i flera år. Han har varit väldigt liksom, som att säga, målmedveten om sin agenda. Bland annat driver han på att repeal, så här, dra tillbaka Obamacare, så här, lagstifta bort beslutet i högsta domstolen om tillåtandet av homoäktenskap. Och att försvåra för aborter. Det är ungefär liknande det som Trump driver. Trump var ju förvisso, till skillnad från Ted Cruz, Trump har ju varit demokrat. Och en intressant sak är att Trump har varit, eller är, jag vet inte hur relationen ser ut nu med tanke på hur mycket han har bärsat dem, men han är en gammal familjevän med alltså familjen Clinton. Och har donerat pengar både till Hillary Clinton när hon kandiderade till senaten i New York, men också till Bill Clinton i hans presidentvalskampanjer.
Vad säger han om det nu, undrar man?
Han säger ju att det var liksom business och han var tvungen att göra det för att upprätthålla en bra business relation som liksom, som företagsledare. Att han gjorde det på grund av den anledningen. Men när man ser till hans historia så har han traditionellt sett uttalat sig väldigt positivt om aborter. Väldigt positivt om homoäktenskap och väldigt positivt om demokratiska kandidater i allmänhet. Vilket har fått många att misstänka att det han gör är egentligen att han inte är ideologiskt driven, utan han är bara driven av att vinna makten. Att han kanske är beredd att göra vad som krävs, oavsett vad som krävs.
Det är ju lite det intrycket man får.
Att han inte liksom ideologiskt är övertygad om allt han kanske säger, men att han gör det för att han tror att han måste göra det. En intressant sak är ju dock att många av hans supporters, de har lite samma argument. Att de tycker att han kommer utifrån, han är liksom... Han rör runt i grytan. Han är ingen politiker liksom, utan han kommer från en annan del av det amerikanska samhället. Han har så pass mycket pengar att han bedriver sin valkampanj helt med egna pengar. Vilket gör det till en intressant fråga hur människor som röstar på Trump ser på liksom förhållandet, vad han tycker till egentligen vad han gör
utifrån. Vem han är.
Precis. För många argument av hans supporter, det är ju liksom så här, han är ingen politiker, han tar inga pengar från Wall Street, han det är argument som påminner om de argument som har liksom funnits för Bernie Sanders på att politiken är helt olika. Vi har ju den här tv-showen i USA som heter O'Reilly Factor med Bill O'Reilly som är journalist från USA. Och den här går på Fox News. Och han menade att på grund av att de som röstar på Donald Trump och Bernie Sanders påminner väldigt mycket om varandra så är de väldigt lika som kandidater. Men för att göra den liknelse så måste man då mena att det som gör kandidater lika är vilka som röstar på dem och inte vad de tycker. Å andra sidan. Men återigen till den här finansieringsfrågan. När vi kommer till Sverige, då har vi ju sedan ganska nyligen en lagstiftning på finansieringsområdet. Och det som sker nu, det är att sedan 2014 som sagt, då måste partier enskilda valkandidater som deltar i val till riksdagen, Europaparlamentet, då måste de årligen inlämna intäktsredovisningar till Kammarkollegiet.
Okay.
Och när en intäktsredovisning kommer in till Kammarkollegiet så offentliggör de uppgifterna och har vissa sidor för att redovisa det här. Jag tänker så här, i USA har vi ju en ganska transparent, relativt transparent finansieringsmodell där man ser vilka som donerar, om inte det är den här typen av speciella välgörenhetsavvikelsen. Men i Sverige så har vi inte den här typen av transparens. Ändå så är USA till väldigt mycket större del kontrollerad av ekonomiska intressen. Sverige har inte samma mängd pengar, förutom att det är en storleksskillnad såklart på länderna, men inte heller procentuellt, som styr politiken. Vad tror du att det beror?
Det känns som att det finns fler kanaler och att politikerna använder sig av andra kanaler än i USA. Att man jobbar mindre med reklamfilmer och stora så här, konventhallar och så. Man, liksom, man är med i public service och intervjuas och tidningar och den biten.
Precis, jag tänker att de har ganska stor fokus på personval också. Och det är på något sätt ändå det som jag tror gör att det är så mycket mer pengar som driver den amerikanska presidentvalskampanjen. För det handlar väldigt mycket om att etablera en kandidat, att etablera en profil i det politiska landskapet. I svensk politik har det traditionellt sett handlat väldigt mycket om att etablera ett partiprogram, en åsikt, en ideologi lite mer.
Det har man väl i och för sig gått liksom från, får jag känslan av.
I Sverige?
Att det går mer åt USA-hållet i Sverige. Det blir mer och mer liksom inriktat på personval.
Det ska bli spännande för att det är ju Super Tuesday. Det är dags nu liksom. Och det är nu det avgörs i en massa delstater vem som blir kandidaten. Det brukar bli den som vinner flest delstater nu på den här Super Tuesday. Och vi får veta under natten vem det blir som blir demokraternas och republikanernas presidentkandidater, och jag kan nästan sätta min högra hand på att det blir Donald Trump på republikanernas sida.
Tror du verkligen det?
Jag tror verkligen att det blir det.
Oh,
det är ganska så säker. Han har vunnit varenda delstat nästan fram till idag, och på demokraternas sida är däremot väldigt osäker. Det är nämligen så att det finns ju en viss lutning mot att Hillary Clinton kan vinna. Framförallt eftersom att hon har flest superdelegater. Det vill säga delegater som de är obundna av vad folk röstar. Det vill säga att oavsett om folk röstar på henne eller Bernie Sanders så får de välja vem de vill. Och då har, jag tror, 97% av dem valt henne.
Men väljer de i förväg då?
Ja, det gör de. De kan ändra sig dock, ända fram till konventet, demokratiska konventet, om man väljer kandidat. Det gör att hon har 20% redan av de 51% hon behöver. Men sett till de pledge delegates, alltså de som måste rösta som folk har röstat, så finns det just nu en virtual tie. Alltså det är helt lika. Jag ber om ursäkt för mitt Victoria Silvstedt-språk i den här podden för övrigt, för att det blir så när man sitter och kollar på CNN och MSNBC hela tiden. Men det är en annan. Men jag tror faktiskt att beroende på hur det går nu nu har vi massa delstater framför oss, men just nu så ser det ut att ligga ungefär lika. Bernie Sanders leder lite nationellt sett. Problemet är att de delstater han leder är senare. Man röstar senare där. Och de delstater där hon leder, där röstar man tidigare. Så att det kan påverka också att det blir liksom ett momentum för henne, eftersom att hon vinner flest delstater först.
Men det kan ju också påverkar väljarna, tänker jag. Om Bernie har mer stöd i vissa stater och de röstar senare, det kan ju också bli sån faktor som påverkar att hon får mycket röster.
Precis, att folk väljer att rösta på den som vinner flest saker först. Det blir ju så här medgångssupporter-psykologi på något sätt. Att folk röstar på det som flest röstar på. Det blir ju så egentligen i alla val som man gör. Att man tar det som man tror att flest gillar eftersom att man antar att majoriteten har koll.
Ja, men det är jättespännande.
Verkligen. Så vi får se. Vi kommer att följa här med spänning och sen får vi se om vi har rätt om att det blir Donald Trump. Och sen, vågar du gissa vem det blir på Demokraterna? Kan vi inte bara gissa varsin?
Jag gissar på Hillary faktiskt.
Okej, ja, men då måste jag gissa på Bernie. Men sen så bara för att, så att vi har en av varje.
Ja, just det. Så vi har säkrat upp från JP:s håll.
Precis, och då får vi se om JP har rätt.
Ja.
Men med det så får vi säga tack för att ni har lyssnat. Och sen tack till Kristoffer Hatt som har klippt det här avsnittet. Tack till dig, Therese, för att du gör mitt sällskap ända från västkusten.
Ja, men tack själv, Marco. Jättekul att vara med.
Ha det så fint. Och sen så får vi se i natt hur rösträkningen går i alla Super Tuesday-delstater. Ha det så bra. Ja. Hej då.